Det här är podcasten Folk i Finland. I det här avsnittet får du träffa verksamhetsledarna på Dramautvecklingsföreningen Labbet i Helsingfors. Linnea Starra och Kristoffer Mellgren har jobbat flera år med den dynamiska utvecklingen på Svenska teatern. För ungefär ett år sedan slutade de där och började med föreningen Labbet, som har till uppgift att utveckla dramatik på svenska i Finland. Jag träffade Linnea och Kristoffer i Labbets dåvarande lokaler i Kronohagen i Helsingfors. Välkomna hit och ni får presentera er själva.
Jag heter Linnea Starra och det där jag är verksamhetsledare på Labbet tillsammans med
Kristoffer Mellgren, också verksamhetsledare.
Och det här med att kasta sig in i ett labb där man experimenterar med dramatik, vad ska jag säga, utvecklar det. Det är ju väldigt, det kan vara spännande eller oklart för många, vad är det liksom. Men vi ska gå in på det, men först tänkte jag bara höra lite grann vad ni har för bakgrund.
Jag är teatervetare, historiker kanske i första hand, före detta kritiker. Sen har jag också en bakgrund som dramaturg på Svenska teatern i 5 år och det där... Tillsammans med Kristoffer så lämnar jag teatern. Jobbar sedan hösten som verksamhetsledare för Labbet.
Kristoffer, din bakgrund. Du är ju inte från Finland först.
Nej, den geografiska bakgrunden är att jag kommer från Göteborg, från Sverige. Men bor här sedan lite drygt 10 år tillbaka. Så här närmast kommer jag från Svenska teatern, precis som Linnea. Men har också jobbat som dramaturg och dramatiker. Utbildad i Stockholm på det som då hette DI. Numera heter den Stockholms dramatiska högskola.
Och med geografisk bakgrund också för Linnea måste vi bara befästa.
Jag är född i Helsingfors visserligen, men uppvuxen i Österbotten i Jakobstad och det där här i Helsingfors 1998.
Men då ska vi fråga oss då vad labbet är för någonting.
Ja, som du sa så är det en förening som jobbar med att utveckla texter och hjälpa till att utveckla texter, jobbar alltså med dramatiker och med dramatik i det allra mest, vad ska man säga, vida bemärkelsen. Och jag tycker det här namnet Labbet också lite skvallrar om vad det är, så tillvida att det är någonting som, alltså det är inte till skillnad från teaterna bundet till att göra produktioner så att säga, utan kan ägna sig åt verksamhet lite vid sidan av och förhoppningsvis utveckla saker, utforska saker och komplettera det som så att säga görs i skarpt läge i produktioner.
Men när du säger produktioner då, för den som inte är så teatervan, så vad menar vi då? Där?
Då menar jag själva teaterföreställningar. Så att säga. Alltså att labbet är inte en teater som vi tar inte fram nya texter och sätter upp dem på en teaterscen och gör på det viset föreställningar. Vi kan nog ha läsningar och sådana här saker, lite mindre arrangemang. Vi gör inte så mycket publikt på det viset.
Men det är kurser och vidareutbildning och så?
Just nu till exempel så har vi en kurs som man verkligen kan kalla kurs som är igång, som den sträcker sig över 1 år och vi träffas här vid 8 veckors slut och däremellan också lite individuell handledning. Så då är det, det är på det sättet traditionell kurs, det finns moment som man går igenom, allt som kan tänkas röra skrivande av dramatik och så är det lite skrivövningar och sen är det, alla jobbar med sitt eget pjäsprojekt vid sidan av och så vidare. Och den typen av kursverksamhet har labbet haft i många år, inte nödvändigtvis alla år, men det har varit liksom någon typ av jämnt mellanrum i alla fall. Sen har vi också, vad ska man säga, mer öppnare skrivarcirklar kan man säga. Där etablerade människor som redan är dramatiker i någon mån träffas och arbetar med sina projekt och har liksom, vad ska man säga, kollegialt utbyte. Och då är det mindre av, då finns det inte den typen av moment som går sig igenom, utan då är det alla kommer dit med sina texter och sen ger man liksom feedback till varandra.
De här kurserna, är det de som du nämnde först, är det att man går i hela då, så man blir intagen eller antagen? Eller?
Det, så är det, även om det låter kanske lite mer dramatiskt än vad det är. Det är fortsättningsvis en, vad ska man kalla det, en vidareutbildning som ändå är någonting som folk gör vid sidan av annat. Det är just omfattningen, 8 veckoslut plus eget arbete och fortfarande en stor del flexibilitet i upplägget beroende på vilka som går den och så vidare.
Men berätta lite om det. Varför ni gav er på det här då?
Vissa möjlighet att utveckla någonting som visserligen har varit redan igång i väldigt länge och så, men att sätta vårt eget spin på det. Det är ju häftigt att ha ansvar i egenskap av verksamhetsledare för att det där utveckla en verksamhet. Och utveckla också, vara med om att förbättra dramatikernas arbetsförutsättningar och främja dramatiken överhuvudtaget på svenska i Finland och så.
Så det finns lite nästan fackliga uppdrag också då i det, menar du?
Ja, det finns ju fackförbund sen på finska. Så att vi är inget uttryckligt fackförbund. Men vi jobbar nära förstås med de finska förbunden också. Tillgodoser det svenska dramatikernas behov, så det är förstås vårt uppdrag också.
Det är också ett väldigt specifikt läge där vi har haft på det finlandssvenska fältet i några år en ganska stor satsning, framförallt från, alltså med pengar från Kulturfonden, på diverse olika projekt som har haft med nya texter att göra. Så det har varit liksom på det viset stora satsningar, men med projekt som har tagit slut under i princip förra året och något ännu i år. Men det finns mycket olika saker påbörjade, processer startade och erfarenheter gjorda. Och där det är lite så att eftersom vi båda två har varit inblandade i några av de här projekten så att säga, tidigare, så tror jag att vi båda två också bär på tankar att okej, hur ska vi nu förvalta det här på lång sikt när de här korta, intensiva jättesatsningarna är över. Hur ska vi ta fasta på det som var bra och få det att verka också efter att de här, vad ska man säga, kraftansamlingarna är gjorda.
Och vad var det för projekt som du tänkte på särskilt?
Nej, alltså till exempel så Labbet som förening har varit huvudman för ett projekt som heter Reko. Som har varit ett autonomt projekt på det viset och drivits av Arne-Henrik Blomqvist och Marina Menander bland annat. Och där det har tagits fram många, många texter och också en stor del av dem har också producerats. Teatervirus har haft en satsning under flera år på nya texter och en festival. Och jag var en del av deras satsning så att säga där. Och på Svenska Teatern så har man också satsat på nya texter och det har funnits ett projekt som heter Ung Dramatik, och nu har jag säkert glömt någon så ber jag om ursäkt för, men det här, ja, på många håll.
Det här med att ni jobbade tidigare då som dramaturger då, kanske jag börjar med det, vad gör en dramaturg?
För min del så gällde det väldigt mycket repertoarplanering, det vill säga att läsa texter och lägga fram texter för ledningen, fundera på sammansättning av arbetsgrupper och på det sättet en hel del också ansökningar där och strategiskt arbete så att säga.
Det är inte så att det kommer någon regissör med en pjäs och säger det?
Det gör det också, också naturligtvis. Det är en blandning mellan initiativ som då initieras från teatern eller enskilda skådespelare eller regissörer, vem som helst annan. Men det där, ja, sen har vi förstås produktionsdramaturger som också jobbar närmare produktionerna med texter och bearbetar dem. Och en dramaturgs arbetsbild kan se väldigt olika ut och den är väldigt varierande.
Men jobbar ni båda som det här övergripande då?
Det är väldigt olika uppgifter från år till år. Och vi hade också olika uppgifter under, vi jobbade båda tillsammans där, vi jobbade också. Jag jobbade när Linnea inte var där och Linnea har varit där när jag inte har varit där.
Ja,
så det har liksom gått lite fram och tillbaka.
Vad är det man liksom, vad är det för blick man har och vilken ingång har man och vilka grejer man tillför då som dramaturg?
Det främsta är förstås att kunna läsa dramatik, också vara intresserad av dramatik och följa med dramatik och så att det är förstås någonting som...
Om man ska sammanfatta det så förstås så alltid ha en textkunskap och en kunskap om det konstnärliga på en teater och kunna verka över avdelningsgränser och så vidare. Det gör det liksom något splittrat som uppgift, men en dramaturg ska kunna vara insatt i en regissörs arbete och en regissörs visioner och sen kunna finnas med i arbetet med säg, marknadsföring som ett konstnärligt liksom, öga på det viset. Men också kunna finnas med i ett samtal kring det konstnärliga med regissören och känna till teaterns möjligheter och produktionsbitar och så vidare. Alltså som en lite sån här länk. Men om du frågar liksom vilken blick en dramaturg ska ha, så tror jag att det är livsviktigt att dramaturgen håller kvar en konstnärlig blick och en kunskap kring specifik text, om texten är en väsentlig del av föreställningen, vill säga.
Och du nämnde också kunna läsa dramatik. Mm. Så för din egen del, hur har du erövrat den kunskapen?
Jag har studerat teatervetenskap. Jo, precis. Ja. Mm. Och där ingår studier i dramaanalys och också.
För det är ju inte bara, det är väl inte bara att läsa en pjäs upp och ner, utan man måste ha, det är något värde där som en som inte är tränad inte ser, så att säga, eller hur? Man måste vara lyhörd för vissa grejer om man läser en pjäs jämfört med en roman till exempel. Eller?
Man måste vara lyhörd för vissa grejer naturligtvis, men vet man i princip hur en pjäs är uppbyggd och vad det betyder med repliker och scenanvisningar, så kan ju vem som helst läsa dramatik. Mm. Det är ju inget, precis som man läser romaner och så. Så att det finns bara vissa, vad ska man säga, formella aspekter som man måste kanske känna till, men det är inte. Naturligtvis tänker man på publiken som den teatern har, men tänker också naturligtvis på den publik som teatern borde ha.
Ja, just det.
Så att det är ju ett balanserande, ett evinnerligt balanserande, men det där, ibland, ja. Teater är jättesvårt att få det att fungera. Så
varför det?
Jag har en mycket större respekt nu för det där, hela det hantverket som, så att säga, efter den här praktiska erfarenheten än innan.
Vad är det som är svårt?
Det är så många pusselbitar som ska passa ihop. Det är så lätt att det kommer en, så att säga, snurr på tråden någonstans som sen får med sig konsekvenser till slutresultatet. Så att det är många människor, alltså det är en kollektiv konstform, och det är många människor som ska komma sig samman och dela samma vision också. Så att det är utmanande. Och sen naturligtvis har vi då också då ekonomiska premisser för det arbete.
Mm. Så det är inte bara en bra text, det är mycket annat.
Det finns många bra texter, men det där förutsättningen att få de texterna producerade på bästa sätt, så det ska mycket till för att det ska lyckas.
Det här är Folk i Finland och du lyssnar på en intervju med verksamhetsledarna Linnea och Kristoffer på Labbet, Dramautvecklingsföreningen i Helsingfors. Kristoffer har också skrivit flera pjäser tidigare och alldeles nyligen så fick han ett fint pris för sin pjäs som spelade i våras, Att dela en kaka. En pjäs för ungdomar om rättvisa. Du berättade, Kristoffer, att du skriver också själv.
Ja.
Så hur är det att kombinera den här typen av, då när du var dramaturg och sen också skriva själv? Hjälper det varann eller en konflikt i det? Eller?
Det är klart att det hjälper varandra så tillvida att jobba både med att skriva själv och jobba med praktiskt arbete och uppsättning av andras texter. Att det är oerhört lärorikt, förstås. Det är utmanande att skriva, upplever jag, direkt för den teater som jag själv, när jag har skrivit för den teater jag är på. För då plötsligt så har jag funnit mig själv i att hamna liksom i lojalitetskonflikter, eller i den betydelsen att hela tiden behöva tampas med en önskan om att vara liksom, att följa dit skrivprocessen är på väg, och samtidigt så där vilja tillfredsställa kollegor, vilket inte ska liksom, det ska inte kollegorna lastas för, det finns där närvarande så där, att veta att oj, så glada de skulle bli om jag skulle dra det åt det här hållet, men det gick förbaskat inte dit materialet vill, och så vidare. Den typen av tror jag inte är, det liksom gynnar ju inte arbetet. Å andra sidan så finns det tillfällen när jag har skrivit och vet att vem jag skriver för som det absolut också gynnar och ger idéer och ger tankar. Men det är lite mer det, både och.
Och när du säger att det materialet ska inte dit, till exempel för att tillfredsställa huvudrollsinnehavaren, så vad handlar det om? Det handlar om då att material, den här pjäsen kräver något annat av något skäl, eller hur? I sig alltså? Eller?
Ja, alltså det handlar både om rent praktiska saker, men det handlar också om innehållsmässiga saker. Det handlar om saker som... Det är väldigt uppenbart när man jobbar på en teater att alla skrivprocesser, tror jag, innehåller en viss mått av att man förstås skriver det som man har tänkt att skriva, men sen är det också en viss typ av överraskningar och att saker upptäcks och så vidare. Och om man då har gjort löften, eller inte löften, eller indirekta löften, eller presenterat någonting på vissa sätt, så finns det alltid det här liksom att just det, om jag nu ändrar, så vet jag att det innebär att någon annan också måste tänka om i sitt huvud och så vidare. Och ju närmare relation jag har till de här personerna, ju närmare, desto knepigare är det att veta att nu orsakar jag problem för någon annan. Om jag skriver en sån här text nu så kommer det bli liksom lite jobbigare för den här personen.
För du är inne i produktionsapparaten helt enkelt.
Ja, alltså om jag är på
lojaliteter teater, som du nämnde. Precis. Ja, problem.
Liksom. Ja, precis. Samtidigt som det också är ett... Jag har hittills haft mer eller mindre bara goda erfarenheter av att veta personer. Alltså på det viset. Det har inte varit ett hinder. Utan det är mer kanske fråga om det här att fastna i att ha slagit fast vissa tematiker. Att liksom veta att det finns vissa förväntningar på vissa former eller på en viss typ av tilltal och sådana här saker.
Det ska kanske också sägas att vi jobbar halvtid på labbet, så nu har du också en möjlighet att skriva.
Det är för mig en väldigt stor orsak till att jag sitter här.
Det här, när man är dramaturg, då antar jag att din uppgift kanske var mer att ge feedback och...
Delvis naturligtvis.
Och det är ju väldigt intressant hur man gör det. Det har ni båda synpunkt på säkert, men...
Det är en utmaning naturligtvis. Där varje skribent är olika förstås och behöver olika slags feedback. Och där varje process är olika. Men det som är förstås målsättningen är att texten och den pjäsen ska få bli så... Ja, fullfölja sitt potential så att säga, utefter varenda... enskild individ. Men det där...
Finns det några knep som du har erövrat med tiden där att...
Man måste avläsa varje situation så jättenoggrant. Ja. Och sen förstås har också teatern sina egna krav. Och det där förväntningar. Så att det är inte alltid ett jättelätt möte mellan dramatiker och mellan teater. Och där dramaturgen förstås är då i en sån här mellanhand. Och ena sidan, jobbat på Svenska Teatern i 5 år. Så, och många av texterna är förstås färdiga texter. Och många av de färdiga texterna är sådana som man inte går och gör ändringar i. Att delvis är också en dramaturgs arbete att övervaka texterna, att inte sen arbetsgruppen våldför sig på den så att säga. Så det där, sen nya texter och nya beställningar, så det där är det. Fanns det förstås också sådana exempel på Svenska Teatern, och där jobbar vi tillsammans när du kom tillbaka förstås mycket.
Det är en feedback-situationen och utvecklandet av texter tillsammans med författare är alltså enormt roligt, enormt givande, enormt svårt, och det är ett samtal som alla samtal är liksom mellan två personer, och det finns inte, jag tror inte det finns inte en metod, även om det finns ett antal. Det finns liksom former och det finns saker att ta med sig, så är det till syvende och sist så är det två personer, och ibland är det lättare, ibland är det svårare, och det har med alla möjliga saker.
Är det lite terapi?
Kanske sådär i metaforisk mening på något plan, men det ska liksom inte riktigt vara det. Och jag minst personligen så tycker jag att det finns en poäng i att hålla det därifrån också. Därför att om man tar det väldigt bokstavligt och menar bokstavligen terapi, det ska inte någon som inte liksom terapeut ägna sig åt. Det är en, och det kan vara en ganska intim relation, och en text är någonting viktigt, och det är också det är därför det är oerhört smärtsamt när sådana där processer går tokigt, vilket de gör ibland, för det blir väldigt lätt på en personlig nivå, men jag tycker att det finns en poäng att därför inte för lättvindigt heller kasta sig in i att ta in liksom någon terapeutisk inslag i det hela, för det om man gör det, då ska man, tror jag, liksom bära ansvar för det och vara och ta på sig det.
Men det här finns en risk, jag tänker. Så
det finns
en risk, och det finns också, alltså, vi hade också en fåtölj i vårt rum där det kom under en dag, kunde det komma 3-4 personer och sätta sig på den fåtöljen, och det säger någonting om den position som en dramaturg har också på teatern, där vi är en länk mellan väldigt många olika personer. Mm. Och det blir också tufft i längden för en dramaturg som då inte har den utbildningen, så att säga. Mm. Men där kan vi också säga att, eller där vi märkte också som egenskap av dramaturg på en institutionsteater, hur viktigt det är med föreningar som Labbet. Mm. Som då, det finns väldigt få dramaturger i Svensk Finland som är anställda på teatrarna. De dramaturger som är anställda på teatrarna, så vi har egenhändigt inte upplevelse av hur lite tid det finns för just den här sortens feedback. Där det finns tid att utveckla, där det finns tid att diskutera, och där kommer då Labbet in, och det är det som kanske jag tycker att det är så fint med att det finns en sån här obunden part som inte representerar teatern och men kan det där ge ett stöd till dramatiken.
Ja, man har ju fått intrycket av att ni hade en ganska central position de facto.
Just det, som är dramaturgens, vad ska man säga, förbannelse och möjlighet. Alltså en dramaturg beslutar om absolut ingenting. Alltså formell makt, om man nu använder det ordet, finns inte överhuvudtaget på dramaturgiat. Däremot en enorm möjlighet att indirekt verka överallt, så att säga. Jag skulle säga att det är få positioner på teater, med undantag av teaterchefen, som på det viset kan jobba med alla avdelningar. Mm. Samtidigt som, till skillnad från teaterchefen, så har en dramaturg inte en möjlighet att i slutändan besluta någonting egentligen. Så en enorm möjlighet att indirekt verka, och med det följer också ett ganska stort ansvar, samtidigt som sagt ingen formell beslutsrätt kring någonting.
Vad är det den finlandssvenska, den här svenska dramatiken i Finland behöver?
Oh.
Teaterfältet är, alltså det är stort med tanke på publikunderlaget, så att säga. Men det är ändå ett väldigt litet fält. Alltså det gör, för någon som är verksam som dramatiker, så det är väldigt, alltså det är svårt, nästan till omöjligt ska jag säga, att livnära sig som dramatiker. Utan du gör andra saker, vilket gör att du skriver pjäser med ganska långa mellanrum. Om du jämför med att arbeta som dramatiker alltså i Sverige till exempel, och vara verksam där, det är många fler som kan hålla uppe liksom en att ägna sig åt det och löpande skriva. Jag tror att du behöver skriva många pjäser för att skriva bra pjäser. Du behöver skriva en pjäs och vara färdig med den, och skriva en ny pjäs och vara färdig med den, och utforska någonting nytt och pröva det och sen skriva. Alltså du behöver ägna dig åt det, liksom författare som skriver annat behöver ägna sig åt sitt skrivande. Men om du verkar på ett fält där du får en pjäs uppsatt vart tredje, vart fjärde eller vart femte år, eller någonting, om ens det, så är det svårt att skriva många pjäser. Och där behövs exempelvis Labbet, eller det behöver dramatiken på svenska i Finland, en möjlighet för de människor som vill ägna sig och på verkligen vill ägna sig åt det här, inte bara vill skriva en pjäs då, för det finns de som vill det också och det är alldeles okej, okay. Men de som verkligen vill ägna sig åt, verkligen vill satsa på det, verkligen vill fördjupa sitt författarskap, behöver ha liksom ett stöd och en möjlighet att, trots att fältet är så litet, verkligen ägna sig åt det och kunna ägna sig åt det över tid. Och det är lite, det är bland annat i de banorna som vi tänker också, och att hjälpa till att hitta möjlighet till det.
Så det är väldigt få dramatiker i Finland till exempel som skriver på svenska som också kan skriva på finska till samma grad. Alltså.
Ska det vara en dramatik bara på svenska, eller kan det vara lika väl en som översätts? Är det viktigt det där?
Naturligtvis är det viktigt för varje kultur. Mm. Om vi pratar nu om den finlandssvenska kulturen, så är det viktigt naturligtvis att det finns en dramatik också på svenska. Språket har betydelsebärande effekter och affekter och det där. Så att naturligtvis är det givet att det ska finnas.
Men kan man säga någonting om vilka typer av historier man skulle vilja se?
Nej, jag tänker mer på att jag vill bli överraskad. Jag menar, dramatiken i egenskap av konstnär är ju också en person som sitter på någonting som förhoppningsvis andra inte har tänkt på eller kunnat föreställa sig. Och så att det där, jag tänker inte i egenskap av, eller just på särskilda berättelser eller historier eller så, utan det är mera tanken och innehållet.
Om det är någon som lyssnar sen då när det blir det här sänds eller läggs upp så, och vill ha kontakt med er, och hur är det bästa sättet?
Om man vill följa med vår verksamhet kan man gå in på Facebook och söka upp oss på Labbet RF och det där, likea oss, så kan man följa med oss. Men annars så kan man också mejla till labbetrf@gmail.com.
Tack för att ni var med.
Tack.
Du har lyssnat på Folk i Finland och intervjun med verksamhetsledarna vid dramautvecklingsföreningen Labbet, Linnea och Kristoffer. I ett tidigare avsnitt så har vi också träffat Nina-Maria Häggblom som finns på Labbet som så kallad residensdramatiker. Du kan lyssna på det avsnittet och många andra intervjuer på hemsidan totalmedia.com, total stavas med TH. Och du kan också lyssna på våra kommentarer i serien Kulturisterna, där jag och Erik Snellman berättar, kommenterar intervjuerna och reflekterar om ortnamn om bland annat och pratar om de ortnamn som nämns i somliga av programmen. Och du kan också lyssna på vår serie Kulturisterna där Erik Snellman och jag, Henrik Thorsson, kommenterar intervjuerna och vi tar också upp de ortnamn som nämns i intervjuerna och berättar om bakgrunden till dem.